Boeken, Operation World.
There are not many left, but I think some more are coming later on in the day.
Det finns inte så många kvar, men jag tror vi får hem fler senare under dagen.
This is a book presenting facts on almost every nation in the world.
Det är en bok som tar upp fakta om nästan vartenda land i världen.
And also prayer requests on almost every nation.
Och den har också bönämnen för nästan varje land.
It is truly an amazing book that has been highly esteemed by many great Christian leaders.
Det är en enastående bok som har blivit väldigt mycket uppskattad av många kristna ledare.
It gives some cases maps and a lot of basic information about these countries that will enable us to pray more effectively.
Den innehåller många kartor och den ger en hel del grundläggande information om de här länderna som gör att vi kan be mer effektivt.
Some of you know these little prayer cards that are available in Swedish. They were taken from the earlier edition of this book.
En del av er känner till de här bönekorten som finns på svenska. De är tagna ur en tidigare upplaga av den här boken.
And of course we also are urging people to get maps of the world.
Och vi uppmanar också folk att skaffa sig världskartor.
We find many people today are rather ignorant of geography.
Vi upptäckte att många människor är väldigt okunniga när det gäller geografi.
If you met someone and they did not know where Sweden was, you may be a little offended.
Om du skulle träffa på någon som inte visste var Sverige låg, då kanske du skulle bli lite stött.
Especially if they thought it was part of the United States or some other thing like that.
Speciellt om de trodde att det var en del av USA eller någonting sånt.
And so people from Afghanistan and from Mongolia and from Mauritania, they would like you to know where their country is.
På samma sätt så skulle folk ifrån Afghanistan och Mongoliet och Mauritanien vilja att du vet var deras land ligger.
So we recommend you get a map of the world.
Så vi rekommenderar att ni skaffar er en världskarta.
And you can put this in your home.
Och ni kan sätta upp den hemma.
A very good place would be right over the front of the television set.
Ett väldigt bra ställe skulle vara rätt över TV-apparaten.
And if you spend a little more time praying,
om ni använder lite mer tid till att be,
I believe the world would feel the impact.
Så skulle världen känna av det.
So I will leave that there, especially for you.
Så jag lämnar det där för er speciellt.
Let us now turn in our Bibles to Matthew chapter 7.
Vi ska slå upp Matteus 7 i våra biblar.
And I want us to look especially at verse 13 and 14.
Vi ska speciellt se på vers 13 och 14.
These are the words of the Lord Jesus Christ.
Det här är ord som Herren Jesus sa.
Read those.
Gå in genom den trånga porten. Till vid och bred är den väg som leder till fördärvet. Och många är de som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och få är det som finner den.
Now please keep those verses in mind.
Kom ihåg de här verserna nu.
And turn over to John's gospel.
Och slå upp Johannes evangelium.
John's gospel.
Johannes evangelium.
Chapter 14.
Kapitel 14.
Vers
6.
Read 14:6.
Jesus svarar honom: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.
This is a very strong verse.
Det här är en väldigt stark vers.
The fact that Jesus is saying that he is the way, the truth and the life.
Jesus säger att han är vägen, sanningen och livet.
I think of another verse in John that says you shall know the truth and the truth shall make you free.
Jag tänker på en annan vers i Johannes där det står att ni ska känna sanningen och sanningen ska göra er fria.
Now in our subject this afternoon there are many problems. It's not an easy subject.
Och det ämne vi har i eftermiddag, det är ett ämne där det finns mycket problem. Det är inget lätt ämne.
Some people think of liberation in terms of political liberation.
En del människor tänker på befrielse
i form av politisk befrielse.
Other people think of it in terms of social liberation.
Och andra tänker sig det som en social befrielse.
We all know today that there's a tremendous emphasis on man's social welfare.
Och vi vet att det finns en fantastisk betoning på människans sociala välfärd.
People often say to me, how can you go around India giving out literature, preaching the gospel when some of the people are hungry?
Och folk säger till mig, hur kan ni resa runt i Indien och dela ut traktater och ut evangeliet när ni ser att människor hungrar?
I can tell you, first of all, it's not easy.
För det första så kan jag säga, det är inte lätt.
It's not easy to go at all.
Det är inte lätt att gå alls.
And it's interesting that sometimes the people who are making great statements about some of these things are sitting in very comfortable, nice homes here in Sweden.
Och det är intressant att lägga märke till att en del av de människor som gör stora uttalanden om det här, de sitter i sköna, bekväma hem här hemma i Sverige.
And if you live very long, you of course are going to hear many and read many negative things about missionary work.
Och om ni lever tillräckligt länge så kommer ni få höra och läsa ganska många negativa saker om missionsarbete.
I would warn you to be careful of what you read, or at least in terms of believing it all without asking questions.
Jag vill varna er för att läsa allting och framförallt tro allting utan att ställa frågor.
There are many kinds of missionary work.
Det finns många olika slag av missionsarbete.
And not all missionaries agree for sure on even what we are speaking about this afternoon.
Och det är inte ens säkert att alla missionärer är överens om det vi kommer att tala om i eftermiddag.
A new book has come out in England attacking all the Bible-believing Christians.
Det har kommit ut en ny bok i England som attackerar alla bibeltroende kristna.
Of course, what they do is they paint a false picture and then they attack that false picture.
Och det de gör är alltså att de målar upp en falsk bild och sen attackerar de den här felaktiga bilden.
There's a book written called The Misery of Christianity.
Och det finns en bok som har skrivits som heter The Misery of Christianity.
It's a terrible book against the church, against Christ.
Det är en gräslig bok som är emot kyrkan, emot Kristus.
Written by a German.
Skriven av en tysk.
Who was a Lutheran priest.
Som var en luthersk präst.
And had a very bad experience with the church.
Och som fick en del väldigt tråkiga erfarenheter av kyrkan.
So he has reacted and he has written this book called The Misery, if you can't translate that, The Miserableness, The Terribleness of Christianity.
Och han har alltså skrivit en bok som då talar om hur fruktansvärd kristendomen är.
And I was reading part of that book.
Och jag läste en del av den boken.
Found it very encouraging.
Och jag fann den väldigt uppmuntrande.
Because again it was the same picture.
För om igen så var det samma bild.
The man had a false picture of what Christianity was, mixing it with his view of the church, and he attacked that.
Han hade en felaktig bild av vad kristendomen var, handlade om. Och han blandade med sin egen uppfattning om kyrkan och attackerade det.
In all of these things, I don't want to come out with a lot of easy answers.
Och i allt det här så vill jag inte komma fram med massa enkla, färdiga svar.
In fact, one of my favorite books is No Easy Answer.
En av mina favoritböcker heter Inga lättvindiga svar.
I don't know if that book is in Swedish yet. It's written by Eugenia Price on the subject of suffering.
Jag tror inte boken finns på svenska. Den är skriven av Eugenia Price och den handlar om lidandets problem.
When we study the Bible,
när vi studerar Bibeln,
if we are not careful,
om vi inte är försiktiga,
especially if we go into the Old Testament and we sort of grab whatever we want,
speciellt om vi gör oss in i Gamla Testamentet och plockar åt oss lite av varje,
we can prove almost anything.
Då kan vi bevisa ungefär vad som helst.
It is my conviction that we need to understand the basic message of God's word before we will be able to grasp all the details about different things.
Jag är övertygad om att vi måste få ett grepp om Bibelns grundläggande budskap innan vi kan ge oss in på olika detaljer.
I was reading this morning in Corinthians.
Jag läste i Korintherbrevet den här morgonen.
That the natural man does not understand spiritual things.
Att den naturliga människan inte förstår andliga saker.
We need the help of the Holy Spirit to understand God's word.
Vi behöver den helige andes hjälp för att förstå Guds ord.
Many political groups have tried to use the Bible.
Det är många politiska grupper som har försökt använda Bibeln.
This is very common.
Det är väldigt vanligt.
Even in World War I, both the Germans and the British felt God was on their side.
Till och med i första världskriget så var det både tyskarna och engelsmännen som tyckte att Gud var på deras sida.
It is my own personal conviction.
Det är min personliga övertygelse.
From studying the Bible,
efter att ha studerat Bibeln,
that we must be very careful to bring when we start bringing God into our wars, into our revolutions, into our carrying of guns.
Att vi måste vara väldigt försiktiga när vi drar in Gud i våra krig, våra revolutioner och våra väpnade handlingar.
People who defend war from the Bible.
Människor som försvarar krig ifrån Bibeln.
And therefore believe in taking up arms even to bring about liberation, what they would call liberation of their people.
Och som tror på att använda vapen för att, som de kallar det, befria sitt folk.
They must go into the Old Testament.
De måste gå till Gamla Testamentet.
And yet often when they go into the Old Testament, they take things out of context, and many have never once read the whole Old Testament in its context.
Och ändå så måste de ofta ta ut saker ur sitt sammanhang. Och många av dem har aldrig läst Gamla Testamentet rakt igenom i sitt sammanhang.
Once we go into the New Testament,
när vi går in i Nya Testamentet,
we see that the liberation God emphasizes is the personal liberation of the individual person.
När vi kommer in i Nya Testamentet så ser vi att den befrielse som Gud betonar, det är den personliga befrielsen av individer.
Now that individual will influence society.
Och den här individen kommer att påverka samhället.
He should not be totally detached from his society.
Han ska inte vara totalt lösgjord ifrån samhället.
He should be as the salt. He should be as the light.
Han ska vara som saltet, som ljuset.
But at the same time, the Bible says he is a pilgrim.
Men samtidigt så säger Bibeln att han är en pilgrim.
In many cases I think the church has tried to be too popular. It's tried to be just another one of the big boys in the big boy club of the secular world.
Ibland så tror jag att församlingen har försökt vara för populär och försökt att vara en av de här innepersonerna i klubben för innegänget.
If we read the life of the apostle Paul.
Om vi läser aposteln Paulus liv.
And we have much about his life in the Bible.
Och vi har mycket om hans liv i Bibeln.
It's not a matter of one verse here, one verse there.
Så är det inte fråga om en vers här och en vers där.
We have chapter after chapter about the apostle Paul.
Vi har kapitel efter kapitel om aposteln Paulus.
We will see his one concern, his great concern was the liberation of individuals and the building up of the church of Jesus Christ.
Då ser vi att hans främsta och största bekymmer, det var att få se individer befriade och att få se Kristi församling uppbyggd.
If any person had a temperament that was a great potential for being a liberator, it would have been Paul.
Om det fanns någon person som hade temperament som hade passat för en frihetskämpe, så var det Paulus.
And instead we find him writing 1 Corinthians chapter 13 about love.
Och istället så ser vi honom skriva första Korintherbrevet 13 om kärlek.
And so I believe that when we are speaking about biblical liberation,
så jag tror att när vi talar om biblisk befrielse,
we are speaking first of all about salvation from sin.
Då talar vi först och främst om frälsning ifrån synd.
We've read the passage, broad is the way that leads to destruction.
Vi har läst, vid är den väg som leder till fördärvet.
I think it's good to keep that in mind.
Jag tror det är viktigt att komma ihåg det.
I don't like that.
Jag tycker inte om det.
But it's true.
Men det är sant.
When I go to the United States, I don't go there very often.
När jag kommer till USA, det är inte speciellt ofta.
I was led to leave that country about 20 years ago.
Jag leddes att lämna det landet för omkring 20 år sedan.
I have nothing against that country.
Jag har ingenting emot det.
I'm very relaxed when I'm there because there's plenty of milkshakes and hamburgers and a very relaxing environment.
Tycker det är väldigt avkopplande att vara där. Det finns massvis av mjölkshake och hamburgare och...
It's just that God led me to come back and to live in Europe.
Det är bara att Gud ledde mig att komma hit till Europa och bo här.
But often people say, look, how can you go to Europe and to India when there's so many needs right here in the United States?
Men ofta säger människor till mig, hur kan du gå till Europa och till Indien när det finns så stora behov här i USA?
Look at our government.
Se på vår regering.
There's so much corruption.
Det finns så mycket korruption.
There's so many crooks and liars and nutcases.
Det finns så mycket lögnare och bedrägare och andra underligheter.
Look at, we've got more drunkards than all of Europe.
Vi har fler alkoholister än i hela Europa.
We got more drug addicts than all of Europe.
Vi har fler narkomaner än hela Europa.
We need to stay here in America.
Vi behöver stanna här i Amerika.
And make our nation a Christian nation.
Och göra vårt land till ett kristet land.
And some even dare to say, make it a Christian nation as it once was.
Och somliga vågar till och med säga, göra det ett kristet land som det en gång var.
First of all, they must read a different history book than I read.
Först och främst så måste de ha läst en annan historiebok än den jag läste.
Neither America nor any nation has ever been a truly Christian nation. I don't believe that.
Varken Amerika eller något annat folk har någon gång varit en verkligt kristet folk.
The British have that same record that they play.
Engelsmännen har precis samma skiva som de spelar.
Britain was once a great Christian nation. We must return to the great days. Rubbish.
England var en gång en stor kristen nation. Vi måste komma tillbaka till de här dagarna.
The majority of people in these nations always have been secularists and pagans. They just in the years gone by wore different kinds of religious clothing.
Majoriteten av folket har alltid varit hedningar och ja, de hade bara en annan klädnad. De var lite mer religiöst klädda.
And perhaps in years gone by the religious hypocrisy probably was greater than it is today.
Och troligtvis så var det religiösa hycklandet mer utbrett förr än vad det är nu.
If we think things like pornography and sexual immorality, is this something new, then we have never really studied history in any depth.
Om vi tänker oss att pornografi och sexuell omoral är någonting nytt, då har vi aldrig studerat historien på allvar.
It's true. Today everything is more out in the open, and it certainly is increasing, and that is very sad.
Det är sant att allting försiggår mycket mer öppet numera, och att det ökar. Och det är verkligen sorgligt.
But I feel strongly it is a mistake to think that God has called us to Christianize a nation.
Men jag tror det är ett misstag att tro att Gud har kallat oss att göra en hel nation kristen.
We have not been called to Christianize nations. We have been called to proclaim the gospel throughout the world, the message of liberation throughout the world.
Vi har inte blivit kallade till att göra folk och länder kristna, utan vi har blivit kallade till att proklamera evangeliet över hela världen.
This is so clear in the teaching of Jesus.
Det är så klart i Jesu undervisning.
In order to get some other thing from Jesus' teaching, it is always necessary to bend that teaching and to put things into Jesus' life that are not even written in the Gospels.
Och för att kunna ändra på Jesu undervisning så måste man alltid vrida på den och vända på den på något vis för att få till den som man vill.
Jesus said, I am the way, the truth and the life.
Jesus sa, jag är vägen, sanningen och livet.
Jesus constantly in John's gospel talked about being saved.
Jesus talar ständigt i Johannes evangelium om att bli frälst.
He did not speak about being saved from poverty.
Han talade inte om att bli frälst ifrån fattigdom.
In fact, he said of his disciples they were poor making many rich.
Istället så sa han om sina lärjungar att de var fattiga. Att de därigenom gjorde många rika.
Too often today it's been turned around. We're rich making many poor.
Idag så har det ofta blivit vänt på istället. Vi är rika och gör många fattiga.
And as we read through the Gospel of John,
och när vi läser igenom Johannes evangelium,
we see this almost overemphasis on belief, faith and all of that type of thing.
Så ser vi att det är nästan en överbetoning på att tro och liknande saker.
Now one of the problems today,
ett av problemen idag,
is that for most people,
är att för de flesta människor,
eternal life is not very important in their thinking.
Så är evigt liv inte någonting som är viktigt i deras tänkande.
Most people, their thinking centers on now, this life. What are we going to get here and now?
De flesta människors tänkande är koncentrerat på nu, det här livet. Vad kan vi få ut nu?
Now of course, for some, this is a reaction against another extreme, which I feel is also dangerous.
För somliga så är det en reaktion mot en annan ytterlighet som jag också tror är farlig.
People who in the past only seemingly talked about heaven and were not really functioning here as citizens in their own country.
De reagerar mot människor som förr bara talade om himlen, tycktes det, och inte lyckades fungera som medborgare i samhället.
And in some cases Christianity was used to keep the upper class and the upper middle class in their nice positions and to keep the rest of the people down where they should be. We have to acknowledge that has happened.
Och vi måste medge att det har funnits fall när kristendomen har använts för att hålla överklassen och den övre medelklassen kvar i sin ställning och trycka ner resten av folket.
But some books that extremely attack this type of thing.
Men en del böcker som attackerar det här på ett extremt sätt.
Give the idea that Christians have never been involved in social revolution or in social action. That is false.
De ger det intrycket att kristna har aldrig varit engagerade i sociala omvälvningar och socialt handlande.
Christians have often been an enormous influence in government and in social change, especially in countries like Great Britain, but in many other countries as well.
Kristna har ofta haft ett enormt inflytande när det gäller sociala förändringar i regeringar, speciellt i England och en del andra länder.
The whole concept of philanthropy, the concept of giving to others freely to help them, basically came from within the Church of Jesus Christ.
Hela tanken på filantropi, att hjälpa människor utan att få något igen, det kommer ursprungligen ifrån den kristna kyrkan.
So as Christians we want to help people socially.
Som kristna så vill vi hjälpa människor på ett socialt sätt.
We are in favor of seeing people freed from the chains of poverty and exploitation and all of the rest.
Vi vill se människor bli befriade från fattigdomens och utnyttjandets kedjor.
But our priority is to see men saved for eternity to worship the living God for eternity, and you cannot even make a comparison. One is so much greater than the other.
Men vår prioritet, det är att se människor frälsta för evigheten och tillbedja Gud i evigheten. Och skillnaden är så stor som man kan inte jämföra dem.
In my travels around the world, I have much contact with very poor people.
Under mina resor runt omkring i världen har jag haft mycket kontakt med väldigt fattiga människor.
In India, where in Nepal, where I lived for some 7 years.
I Indien och i Nepal, där jag bodde i 7 år ungefär.
I have been in many of the most humble, poor homes that you could ever see.
Så jag har varit i några av de fattigaste och sämsta hem som man har kunnat se.
Some with no electricity.
En del utan elektricitet.
Some with no running water.
En del utan rinnande vatten.
Hard for people to imagine.
Det är svårt för människor att tänka sig.
And yet when Christ has been in that home.
Men ändå när Kristus har varit i det hemmet.
They have been more happy and they have had more reality and more joy than the majority of people I have ever met in the Western society in their big homes with all of their gadgets and everything they could want at their fingertips.
Så har de haft mer glädje, mer verklighet än man har kunnat se i de flesta hem här i väst där vi har alla dessa prylar och så vidare.
And if there needs to be a liberation movement, maybe some of these poor people should come to Sweden and liberate us from the chains of materialism that are dragging us deeper and deeper into unreality.
Om det skulle behövas en befrielserörelse, så kanske en del av de här människorna skulle behöva komma hit till Sverige och befria oss ifrån den materialism som drar ner oss mer och mer.
There are not only verses to point out this truth.
Det finns inte bara verser som talar om den här sanningen.
The whole of the book of Acts just screams out this message.
Hela apostlärningarna ropar ut det här budskapet.
Their whole emphasis was the preaching of the gospel.
Hela deras betoning var att predika evangeliet.
And we have strong words like Acts 4 verse 12.
Och vi har såna starka ord som apostlärningarna 4:12.
Where we're told there's no other salvation under heaven except in Jesus Christ.
Där vi får läsa att i ingen annan finns frälsning än i Jesus Kristus.
It's interesting what's happening. Well, let's read that verse. Read it.
Och i ingen annan finns frälsning, ej heller finns under himmelen något annat namn bland människor givet genom vilket vi kunna bliva frälsta.
And the whole emphasis of the book of Acts.
Hela betoningen i apostlagärningarna
is to see the gospel proclaimed.
Är att få se evangeliet proklamerat.
I think we make a great mistake even in thinking we are responsible to save people.
Jag tror att vi gör ett stort misstag också när vi tänker på att vi är ansvariga för att frälsa människor.
Because I think our responsibility is firstly to proclaim.
Jag tror att vårt främsta ansvar är att proklamera.
To witness.
Att vittna.
And the Holy Spirit must do the saving.
Och den heliga ande måste göra frälsande.
I cannot force a Muslim to become a follower of Christ. I don't want to do it.
Jag kan inte tvinga en muslim att bli en efterföljare till Kristus. Jag vill inte göra det.
But regardless of what happens, I believe I am called because of God's word to proclaim the gospel to the Muslim world.
Men vad som än händer, så tror jag att jag är kallad att proklamera evangeliet för muslimvärlden.
A.W. Tozer said the greatest gift we need in the church today is discernment, wisdom, discernment.
Tozer säger att den största behovet vi har idag i den kristna världen, det är urskiljning, vishet.
And we need spiritual men today with discernment to see what God is saying to this generation.
Och vi behöver andliga män idag med urskiljning som kan se vad Gud säger till vår generation.
Because the devil is very clever.
Därför att djävulen är väldigt skicklig.
We are told not to be ignorant of Satan's devices.
Och det står att vi ska inte vara okunniga om hans konster och trick.
And it seems to me that Satan has a strategy to keep us from the basic task of proclaiming the gospel throughout the world.
Och jag tycker det verkar som hans strategi är att avhålla oss från att utföra den viktigaste uppgiften, att predika evangeliet för världen.
We get into so many other things.
Vi blir inblandade i så mycket andra saker.
And many of those things are not, there's nothing wrong with them.
Och många av de här sakerna är inget fel med.
But it keeps us from the main task that Jesus Christ gave to the church.
Men de håller oss borta från den huvuduppgift som Jesus har gett åt församlingen.
If only we could see this.
Om vi kunde se det.
Now here's a wonderful thing.
Här är en underbar sak.
Perhaps if you write only one thing down in this session, you can write this down.
Om ni bara skriver ner en sak från den här samlingen, så skriv ner det här.
Though it may take you some years to understand it.
Men det kan ta er några år att förstå det.
But God works with people where they are.
Gud arbetar med människor där de är.
If you can understand that, I believe it will save you a lot of mental agony that I myself have been through.
Om ni kunde förstå det, så kommer det bespara er en hel del problem som jag själv har gått igenom.
God works with people where they are.
Gud arbetar med människor där de är.
I don't mean just geographically, though that is a factor, but I mean in terms of their culture, in terms of their employment, in terms of where they are.
Jag tänker inte bara på rent geografiskt, utan också i deras kultur och deras arbete och så vidare.
God works with people on the level of spirituality where they are.
Och Gud arbetar med människor på den andliga nivå de befinner sig.
Of course he wants them to grow up.
Han vill att de ska växa upp.
But that doesn't mean he rejects them and will not use them until they get way up here.
Men det innebär inte att han förkastar dem och inte använder dem för de kommer hit upp.
For example,
till exempel,
there are many Christians.
Det finns många kristna
who love Christ.
Som älskar Kristus.
Who sit in church.
Som sitter i kyrkan.
And yet they are materialists.
Och ändå så är de materialister.
You wouldn't need much wisdom to see that they are materialists.
Man behöver inte värst mycket vishet för att se att de är materialister.
In America we have a whole nation of such people.
I Amerika så har vi ett helt folk av såna människor.
I've been in some of their homes.
Jag har varit i deras hem.
They always feel the man down the road is a materialist.
Och de tycker alltid att mannen som bor längre ner för gatan, han är en materialist.
But they never think that they themselves are a materialist.
Men de kommer aldrig på tanken att de själva skulle kunna vara materialister.
They can always find another Christian with a better car or a bigger home and they, oh my, so extravagant that fellow is.
De kan alltid hitta en kristen som har ett större hus eller en bättre bil och tycker att vad extravagant han är, vad mycket han kostar på sig.
And when I read the book of Acts,
när jag läser apostlagärningarna,
and I see how Jesus Christ lived,
och när jag ser hur Jesus Kristus levde,
and the message that he taught,
och det budskap som han
about money,
om pengar,
discipleship,
om lärjungaskap,
giving to others,
att ge åt andra.
I see his simple lifestyle.
När jag ser hans enkla livsstil,
then I have a contradiction.
Då blir det en motsättning för mig.
And yet I had seen.
Och ändå har jag sett
God working through these people.
Hur Gud arbetar genom de här människorna.
And I had seen such people.
Och jag har sett såna människor
that have areas of spiritual reality that I am weak on.
Att de har områden där de är andligt starka, där jag själv är svag.
And it really helped me to love my own American co-countrymen.
Och det har hjälpt mig att älska mina amerikanska landsmän.
To see that God was working within that culture.
Att se att Gud arbetar inne i den kulturen.
Yes, he would long for them to come into a greater degree of freedom from materialism, but he would not force them, nor would he hold back his power because they had a particular blind spot or difficulty.
Och han skulle vilja att de kom upp till en annan nivå där de var mer befriade från materialism. Men det hindrar honom inte från att verka genom dem, trots att de har en blind fläck.
Now some of you are XOM people.
En del av er är före detta OM-are.
And some of you may be in this situation.
Och en del av er kanske är i den här situationen.
You found it harder to adapt coming back into Sweden than you did adapt going out to India or the Middle East.
Och ni upplever att det är svårare att komma tillbaka och anpassa er här i Sverige än ni tyckte att det var att resa ut till Indien eller Mellanöstern.
It's easy for someone to come back from India or the Arab countries like Sudan.
Det är väldigt lätt för någon att komma tillbaka från Indien eller ett arabland.
Where you've seen so much poverty.
Där man har sett så mycket fattigdom.
So many needs.
Så många behov.
And you come back to Sweden.
Man kommer tillbaka till Sverige.
And you see the Christians who are living like kings.
Och man ser de kristna som lever som kungar.
And you just can't manage to put it together. How does this work?
Man kan bara inte få det att gå ihop.
And one thing that has helped me.
Och en sak som har hjälpt mig
is that God is very patient with his people.
Det är att Gud är väldigt tålmodig med sitt folk.
Don't confuse the patience of God with the direct blessing of God.
Blanda inte ihop Guds tålamod och Guds direkta välsignelse.
Some churches think, oh, we got the blessing of the Lord.
En del församlingar tror, vi har blivit välsignade av Gud.
Some great expensive building program we're doing.
Och de håller på med något stort dyrt byggnadsprogram.
Oh, we got the blessing of the Lord.
Vi har fått Guds välsignelse.
I don't think so.
Jag tror inte det.
I think they're doing it and it's the patience of God that keeps it from just exploding.
Jag tror att de gör det här och det är Guds tålamod som gör att allting inte bara exploderar.
God works with people within their culture.
Gud arbetar med människor i deras kultur.
He is very patient.
Han är tålmodig.
He might prefer that they would give more to the great task of world evangelism, but he is patient when they use the money for some other secondary thing that is not as important.
Han skulle föredra att de gav sina pengar till världsmission, men han är tålmodig när de använder en hel del av det för något andrahands uppgift.
Here's a man that spends an extra amount of money for his nice car.
Här är en man som lägger ut extra mycket pengar på sin fina bil.
He's a Christian.
Han är kristen.
So many needs around the world. People are starving. They are dying without food around the world. I'm sure you're informed enough to know that.
Och det finns så många behov runt om i världen. Människor svälter och dör av svält. Jag tror säkert att ni är tillräckligt väl informerade för att veta om det.
And Christians have many, many needs. Not just unbelievers. Christians around the world, in Cambodia, in other places, are suffering tremendously at this time.
Och det finns kristna runt om i världen som har stora behov också. Till exempel i Kambodja och andra platser där de får lida enormt.
And there are strong verses about what we should be doing.
Och det finns starka verser om vad vi skulle göra.
Look at 1 John chapter 3.
Se på 1 Johannes 3.
Verse 17.
Vers 17.
Whosoever has this world's good sees his brother in need and shutteth up his heart of compassion. How dwelleth the love of God in him?
Men om någon har denna världens goda och tillsluter sitt hjärta för sin broder när han ser honom lida nöd, hur kan då Guds kärlek förbliva i honom?
They are very strong words.
Det är starka ord.
And yet, I believe.
Och ändå tror jag.
When a man fails to see this vision,
när en människa inte ser det här,
and so he pours his money into some crazy thing,
och hon satsar sina pengar på något helt vansinnigt,
God continues to operate with that man on a basis of love and mercy.
så fortsätter Gud att arbeta med den här människan på grund av sin kärlek och nåd.
And sometimes,
och ibland,
people who are wealthy,
so
people who have a lot of money, no, are more generous and more free in one sense than people who are very poor.
Så är människor som har gott om pengar mer generösa och givmilda med sina pengar än en del människor som är väldigt fattiga.
I've known of Americans who have very, very beautiful cars.
Jag vet om amerikaner som har fina bilar.
And yet a missionary arrives home.
En missionär kommer dit.
So take my car, use it for a month. That's true, here's a key.
Ja, du kan ta bilen och använda den en månad. Här har du nyckeln.
I tell you, many a poor man who gets his first car, he's not about to perform that little act of hospitality.
Många fattiga människor som har fått sin första bil, de skulle aldrig visa sån gästfrihet.
So materialism is not just a problem of the rich, it is a problem of all.
Så materialism, det är inte bara ett problem för rika människor, det är ett problem för alla.
And if we are revolutionary in our own lives,
och om vi är revolutionära i våra egna liv,
and we have seen the message of the New Testament about the simple lifestyle that Jesus had,
om vi har sett Nya Testamentets budskap om den enkla livsstil som Jesus hade,
and the practice of the early church as seen in Acts chapter 2, Acts chapter 4 and other chapters,
och om vi har sett hur den första församlingen levde, Apostlagärningarna 2 och Apostlagärningarna 4 och längre fram,
we must still be patient and humble toward other people who do not see it the same way.
Så måste vi ändå vara tålmodiga och ödmjuka inför andra människor som inte ser det på samma sätt.
And acknowledge that God is working with people where they are.
Och erkänna att Gud arbetar med människor var de än befinner sig.
When a man is converted out of the great Hollywood movie scene, he is going to face different problems from the young teenager converted at 16, me.
Om en människa blir omvänd i Hollywoods filmvärld, så kommer hon att möta helt andra problem än en tonåring som blir omvänd vid 16 års ålder, som jag blev.
Now in America we have a president that claims to be born again.
I Amerika så har vi en president som säger sig vara född på nytt.
This is creating great problems, especially for our right-wing, fundamentalist, Bible-believing Republicans, since he is a Democrat.
Och det skapar stora problem, speciellt för våra högerinriktade, fundamentalistiska republikaner, eftersom han är demokrat.
It is not for me to say whether Mr. Carter is born again or not.
Och det är inte min uppgift att avgöra om Carter är född på nytt eller inte.
But one thing for sure, if he's born again, the problems he is going to have are completely different from the problems I'm going to have, and I want to be very patient toward him as God is toward me.
Men en sak är klar, och det är att om han är född på nytt så kommer han ha helt andra problem än vad jag har. Och jag vill vara tålmodig med honom, precis som Gud är tålmodig.
I believe one of the great needs in the world today,
jag tror att en av de stora behoven i världen idag,
is for those of the so-called middle class to have a greater understanding of the problems of the working class man and the poor man, and also the reverse. This man needs to try to understand the problems of the man who supposedly has all of this world's goods.
Jag tror att medelklassmänniskorna behöver få en större förståelse för hur arbetarklassen och de fattigare människorna har det, och också tvärtom.
Let us try to summarize what I have been trying to say.
Och vi ska försöka summera vad jag har försökt säga.
Number one,
för det första,
that liberation in the New Testament is personal liberation from sin and eternal salvation in Jesus Christ.
Att befrielse enligt Nya Testamentet, det är personlig befrielse från synd och evigt liv i Jesus Kristus.
Therefore our greatest work, our priority work, is the proclamation of the message of freedom and salvation in Jesus Christ.
Och därför är vår viktigaste uppgift, vår främsta uppgift, att proklamera frihet i Jesus Kristus.
At the same time this will have many implications.
Samtidigt så har det här många resultat.
It will change our lifestyle.
Det kommer att förändra vår livsstil.
Especially if we go on in discipleship and spiritual growth.
I all synnerhet om vi går vidare i lärjungaskap och andlig tillväxt.
We will be the true spiritual revolutionaries in the world today.
Vi kommer att vara de sanna andliga revolutionärerna i världen idag.
Not because we carry guns or because we judge all other Christians as being hypocrites, but because we have new life in Jesus Christ.
Inte därför att vi går omkring med gevär eller därför att vi slår ner på alla andra kristna, utan därför att vi har ett nytt liv.
We will be concerned about people's social welfare.
Vi kommer att bry oss om människors sociala välfärd.
We will be light and we will be salt.
Vi kommer att vara ljus och salt.
And different people will be used in different levels of society.
Och olika människor kommer att användas på olika nivåer i samhället.
And it's a beautiful thing.
Och det är en underbar sak.
But we will keep our priority.
Men vi måste ha reda på vår prioritet.
What did Paul say?
Vad sa Paulus?
Woe is me if I preach not the gospel.
Om jag inte förkunnar evangelium.
This is so important today.
Det är så viktigt idag.
So many people who are talking.
Det finns så många människor som talar.
They do not know the New Testament.
Som inte känner Nya Testamentet.
They have read their books.
De har läst sina böcker.
They have their little verses here and there.
De har sina små verser som de har plockat här och där.
But they have not studied the New Testament right through.
Men de har inte studerat Nya Testamentet rakt igenom.
There are of course some exceptions.
Det finns undantag förstås.
And we know Satan has the power also to deceive people.
Vi vet att Satan har makt att bedra människor också.
I think of how they attacked Billy Graham after he was last in Stockholm.
Jag tänker på hur man attackerade Billy Graham efter att han hade varit i Stockholm.
In America, the critics and the liberal theologians also attacked him for many years.
Och i USA har kritikerna och liberala teologer attackerat honom under många år.
They say it's just an easy answer.
De säger, det är bara ett sånt där lättvindigt svar.
Billy Graham has no real answers.
Billy Graham har inga riktiga svar.
And they have many other things.
Och de har mycket annat de kommer med.
I do not know Billy Graham.
Jag känner inte Billy Graham.
I do not belong to his organization.
Jag tillhör inte hans organisation.
But I have studied his life for about 25 years.
Men jag har iakttagit hans liv under ungefär 25 år.
I was converted in a Billy Graham meeting 24 years ago.
Jag blev omvänd i ett Billy Graham-möte för 24 år sedan.
All over the world I have met people dynamically, radically changed through the proclamation of the gospel.
Och över hela världen så har jag mött människor som har blivit dynamiskt, radikalt förändrade. Genom att evangeliet har förkunnats.
I have seen their effect on society.
Och jag har sett deras inverkan på samhället.
Men who today might be gangsters or mafia agents or murderers today are preachers and good family men and leaders in the community because they found Jesus Christ in an evangelistic meeting.
Människor som skulle kunna ha varit maffialedare och gangsters, de är idag pastorer och familjefäder därför att de fann Kristus. I ett väckelsemöte.
We're not talking about hundreds.
Vi talar inte om hundratals.
We're not talking about thousands.
Vi talar inte om tusentals.
We are talking about hundreds of thousands of people who have found new life in Christ because one man was faithful in staying away from the secondary tasks and remained a preacher of the gospel of Jesus Christ.
Vi talar om hundratusentals människor som har blivit förvandlade därför att en man inte gå sig in på en massa biuppgifter utan höll sig till sin huvuduppgift.
In fact, some other social movements that have helped people have been started by men who were converted or influenced by Billy Graham.
Faktum är att flera grupper som arbetar socialt har startats av människor som blev omvända eller har blivit influerade av Billy Graham.
Oh, I just praise God that we can proclaim Jesus Christ.
Jag tackar Herren för att vi kan proklamera Jesus Kristus.
And this will affect society.
Och det kommer att påverka samhället.
Of course, ultimately it will be few people.
Till slut kommer det naturligtvis att röra sig om få människor.
Because the word of God says.
Därför att Guds ord säger det.
Narrow is the way.
Vägen är smal.
It won't be whole governments.
Det kommer inte vara hela svenska riksdagen som kommer till tro.
The whole American House of Representatives and the Senate coming to Christ.
Kommer inte vara hela representanthuset och senaten i USA som
Everybody in Gothenburg coming to Christ.
Det kommer inte vara alla här i Göteborg som kommer till Kristus.
We would like that.
Vi skulle vilja det.
But God has helped us to understand by giving us his word that broad is the way that leadeth to destruction and this is where most people are going.
Men Gud har hjälpt oss att förstå genom sitt ord att den väg som leder till fördärvet är bred, och det är där de flesta går.
Narrow is the way that leadeth unto life, and few there be that find it.
Och den väg som leder till livet är smal, och det är få som finner den.
We shall know the truth, and the truth shall make us free.
Men vi ska känna sanningen, och sanningen ska göra oss fria.
We are called to preach Jesus Christ.
Vi är kallade att predika Jesus Kristus.
To live out his life.
Att leva ut hans liv.
Wherever God puts us.
Var Gud än placerar oss.
Others of course are called to launch out into distant places.
Och sen finns det naturligtvis andra som är kallade att ge sig ut till avlägsna platser.
And set people free.
Och befria människor.
It's amazing as we watch what's happening in these different countries.
Det är fantastiskt när vi ser vad som händer i de här olika länderna.
The countries that have become free from the chains of colonialism.
De länder som har blivit fria ifrån kolonialismens kedjor.
Have found a new form of chain that makes even colonialism look like a paper chain.
De har fått dit nya kedjor som till och med får kolonialismen att se ut som en papperskedja.
Because the heart of the problem is the heart of man.
Därför att hjärtat i problemet, det är människans hjärta.
And it's only believers in Christ who know this.
Det är bara de som tror på Kristus som vet det.
To see some of these people changed.
Att se en del av de här människorna förändrade.
I could give many examples.
Jag skulle kunna ge många exempel.
But there's not time.
Men vi har inte tid med det.
And I just hope you will study this more on your own from the New Testament.
Jag hoppas att ni studerar det här på egen hand ifrån Nya Testamentet.
Let us pray.
Låt oss be.
Father, we thank you again for your word.
Far, vi tackar dig igen för ditt ord.
We thank you that you are setting prisoners free.
Vi tackar dig för att du gör fångar fria.
We thank you for the message of personal redemption in Jesus Christ.
Vi tackar dig för budskapet om personlig befrielse och återlösning i Kristus.
We thank you for those that have proclaimed your word.
Vi tackar dig för de som har proklamerat ditt ord.
We know not everyone continues after they make their initial decision.
Och vi vet att inte alla som går vidare efter att de har gjort sitt första beslut.
We know some seed falls on the bad ground.
Vi vet att en del utsäde faller på dålig jord.
But we thank you for what falls on the good ground.
Men vi tackar dig för det som faller i den goda jorden.
That lives are changed.
Att liv blir förändrade.
People are delivered from the chains of sin.
Att människor blir befriade från syndens kedjor.
Society is affected.
Att samhällen blir påverkade.
And the poor are given food.
Och att de fattiga får mat.
And new life.
Och nytt liv.
Oh Lord, give us a vision.
Oh Herre, ge oss en vision.
How much more could we be done if we would be men and women of action moving out to obey you?
Hur mycket mer skulle vi inte kunna göra om vi var män och kvinnor som handlade och gick ut i lydnad för dig?
We pray in Jesus' name.
Vi ber i Jesu namn.
Amen.
Amen.
Now, if I have more time, I can have questions. Otherwise, I will let the people go free.
There is a...
Okay.
We'll have a discussion now.
Kan vi sjunga en sång innan vi fortsätter med att prata om de här frågorna? Kan ni komma fram då som skulle vara med här i panelen? jag säger här. Jag måste flytta den här. Hörs det nu? Ja, jag får väl presentera oss här lite grann då. Det är kanske några ansikten ni inte sett tidigare här. Hans och George och Ingmar har ni ju redan träffat på. Längst ut till höger, på min högra sida, så har jag Göran Kullberg, och som är medlem här i församlingen, en god vän till mig. Och till höger om här har jag Göran, som ni redan stött på. Jag själv heter Roger och är också medlem här i Saron, och sån här kallad ex-OM-are, vilket alltså innebär att man har varit ute i OM tidigare. Nu är inte meningen bara vi ska sitta här och prata, utan några av er som vågar kan vara med också. Jag tycker ni gör då så att ni sätter upp handen, och ska försöka hålla utkik här, och ska ge ordet när det blir tid för det. Och vi kan väl hålla på, visserligen börjar servera kaffe 4:30, men vi behöver kan hålla på kanske lite längre än det, va? Ja, jag ska kanske börja med att slå ett litet slag för den här tidningen, som kanske en del av vi har sett tidigare. Den heter Nytt liv, och det är ett gäng nere i Mölndal som arbetar med den här tidningen. Och det här är decembernumret jag har, alltså december 78, och den har just titeln Mission, Guds befrielserörelse. Och vi kan säga att titeln på den här konferensen är knyckt från den här tidningen, stämmer inte det, Göran?
Jo, det stämmer. Ja. Lona, ska vi säga.
Ja. Och den här tidningen finns för övrigt tillgänglig gratis där ute på ett bord. Och det finns också en prenumerationslista som ingick i avtalet. Så den som vill ha den tidningen kan få den där ute gratis alltså. Och den tar upp sådana här frågor som just den här konferensen handlar om. Och jag rekommenderar den här till läsning. Vi kanske ska börja med att några av oss här börjar med och tala om lite vad ni tycker om här. Vad är det vi egentligen ska befrias ifrån? Och vilka områden är det som Gud, på vilka områden ska Gud befria oss? George har berört det här, men vi kanske kan få lite mer synpunkter här. Jag vet inte, ska du börja, Göran Jansson?
För det första så tycker jag det är viktigt att man inte bara frågar, som du gör, Roger, vad vi ska befrias från, utan också vad vi ska befrias till. Men om jag ändå börjar med i varje fall att svara på din direkta fråga. Vad är det vi ska befrias från? Så tror jag att man skulle kunna formulera det så här, att vi ska befrias från alla de konsekvenser som vår bortvändhet från Gud har fört med sig för oss i våra liv, individuellt och vårt liv i gemenskap med våra medmänniskor. Och jag tror att den här befrielsen måste börja i en återupprättad gudsrelation. Att måste alltså börja i den personliga dimension som George har talat om här. Men jag tror att den här befrielsen är vidare. Den börjar där, men den kan inte stanna där. Jesus säger till exempel älska Gud, och sen i samma andetag älska din nästa. Alltså relationen till Gud, när den återupprättas, så följer därav omedelbart som en frukt av, en konsekvens av, en del av den här återupprättade gudsrelationen, att mina medmänskliga relationer också upprättas. Och då menar jag att även om frälsningen börjar i den personliga gudsrelationens återupprättande, så stannar inte frälsningen där. Frälsning i nytestamentlig mening är inte bara någonting som har hänt när jag kom till tro. Frälsning i nytestamentlig mening är någonting som håller på att ske och någonting som ska ske i fullhet. Och jag tror att vi måste ha med hela den här bilden. Får jag bara säga några ord om det jag tycker att du borde ha frågat om också, nämligen vad vi frälses eller befrias till. Därför det är väldigt viktigt i det här sammanhanget. Vi frälses eller befrias inte bara till en personlig gudsgemenskap i vårt hjärta, utan vi frälses till det som i Nya Testamentet heter Guds rike. Och det är någonting som har med hela vårt liv att göra. Guds rike kommer i fullhet en dag i samband med Jesu tillkommelse. Men har vi kommit in i riket här, så kallas vi alltså att vittna om Guds rike, vad det innebär, vad det står för på alla livets områden. Jag är alltså överens om att det måste börja i den personliga dimensionen, i tron som upprättar vår gudsrelation. Men det kan inte stanna där.
För oss personligen upplever jag det som kristna här i vårt land, att det är så lätt att vi tror att vi är befriade, och vilket vi på ett sätt är. Och därför tror jag att vi skulle gå vidare och poängtera det som Göran också sagt här. Behöver vi fortsätta i någon form av befrielse, och i så fall från vad? Har vi kört fast någonstans även som kristna där vi behöver bli befriade? Och då kan ju de här tankarna komma in. Har jag kört fast i någon form av tradition eller materialism eller någonting annat, där jag behöver bli befriad för att kunna helt erbjuda människorna med mitt budskap och med ett exempel i mitt liv och verklig befrielse här i Kristus? Och det tror jag är någonting vi ska alla rannsaka våra liv i.
Ja, Göran längst bort här, han har varit aktiv i kristna studentrörelsen. Du kanske har någonting mer att tillägga?
Nej, jag får väl instämma också med talarna här. Jag tror att grunden för vårt kristna liv måste vara Kristus. Men alla frågor är egentligen kristna frågor. Och man kan inte avskärma vissa delar av vårt liv här som varande mer eller mindre kristna.
Ja, jag har några fler frågor här. Är det ingen här i er som lyssnar nu som vill fråga någonting? Så känner fria.
Ta tillfället.
Ja, jag väntar ut någon här.
Vi skulle egentligen ha haft små diskussionsgrupper, samtalsgrupper här. Men vi är för många för att kunna få någon fungerande samtalsgrupp. Och därför har vi gjort så här istället. Och därför är detta ditt tillfälle att få dela med dig kanske.
Är det ingen som har en fråga? Det behöver inte just beröra det vi talar om precis nu. Ja, det får ju vara inom det här området klart. Men vi kan ha någon fråga ni vill ställa till Jord, Kjell sa. Tala högt då. Tala högt. Det gäller alltså att människor
Jesus helade människor från sjukdom och så vidare. Ska det komma in i den här befrielsen också? Har du rätt uppfattat? George?
Yes, I believe that it is part of the message that we declare. That's very clear in the word of God.
Jag tror det är en del av det budskap som vi har att proklamera. Det är väldigt klart ifrån Guds ord.
And the great, I guess, question comes about how this should be done.
Och jag antar att den stora frågan är hur det här ska gå till.
The greater tendency now is, of course, for mission groups to go around the world opening hospitals and doing medical work, and many now interpret this in that context.
Den vanligaste tendensen nu är kanske att missionsorganisationer öppnar sjukhus över hela världen och räknar med att det ska uppfyllas på det viset.
I'm not opposed to that.
Jag har ingenting emot det.
Though I greatly admire Christian doctors on the mission field. They have done enormous good in most cases.
Och jag har en enorm beundran för kristna läkare på missionsfältet. De har gjort en fantastisk insats.
But it is easy for the church, because we are human beings and we can see the physical needs. It is easy for us to go off balance in that direction and then fail to declare the gospel.
Men det är väldigt lätt att vi överbetonar det här eftersom vi är mänskliga och hamnar snett på så vis.
Salvation from sin.
Och frälsning från synden kommer i skymundan.
Then there are those who would reproach it from the more miraculous side of healing, praying for the sick, seeing people healed.
Sen finns det då de som hellre skulle vilja betona den mirakulösa sidan av det hela, att be för de sjuka och se dem bli helade.
And perhaps there is no subject that at times brings greater questions than that whole subject.
Och det kanske inte finns något annat ämne som leder till fler frågor vid vissa tillfällen än just det ämnet.
One thing we know, that Jesus Christ, the living God, still heals miraculously in the 20th century. That we know.
Vi vet att Jesus Kristus, Guds levande son, han helar fortfarande människor på ett mirakulöst sätt i vårt århundrade.
We make a mistake, however, if we think that when pagan people see someone healed, that is going to just make them always be converted.
Men vi gör ett misstag om vi tror att hedningar alltid kommer att bli omvända när de får se såna här helbrägdagörelse under.
I was in an area in India where there were many healings in the meetings.
Jag var i ett område i Indien där det skedde många helbrägdagörelser i mötena.
Among the Hindus.
Bland hinduer.
And I asked the leader.
Och jag frågade ledaren.
How many of these people have been dynamically truly converted?
Hur många av de här människorna har blivit sant dynamiskt omvända?
After they themselves have experienced miraculous healing.
Efter det att de själva har upplevt mirakulösa helbrägdagörelser.
And I couldn't believe it. He said very few of them have been converted.
Jag kunde inte tro mina öron. Han sa det är väldigt få av dem som har blivit omvända.
So we know that conversion is a work of the Holy Spirit, and even if a miracle takes place, does not mean necessarily the person is going to be set free from sin.
Så vi ser att omvändelsen är den helige andes verk, och det behöver inte innebära, även om en person blir helad, att han blir befriad ifrån synden.
It's also my own view that an extremist emphasis on healing actually has been an enormous hindrance to the gospel in many places, and has caused some people to think, well, God, you know, God is dead.
Och det är min egen syn på saken att en extrem betoning på det här kan vara ett hinder, och det har lett till att somliga människor tror att Gud är död.
People have tried, like I said this morning, to push God into their little healing box, and when he didn't heal when they told him to heal, then they were discouraged and even their faith disappeared.
Ungefär som jag sa den här morgonen, att folk har försökt stoppa in Gud i sin lilla helbrägdagörelselåda, och när han inte helbrägdagjorde en person när de hade väntat sig det, då förlorade de sin tro till och med.
But let us battle on despite the problems to keep this as part of the gospel and the message of liberation.
Men låt oss kämpa vidare trots alla problem och räkna med det här som en del av evangeliet, som en del av Guds frigörelse.
Tänkte jag ta upp en
annan fråga ibland som man kanske undrar över. Vad är det egentligen för skillnad mellan evangelisation och mission? Det är ju två uttryck som vi använder väldigt ofta. Hans, vill du prata något om det?
Det kan vara svårt kanske att säga vad det är för skillnad, men mission, det är ju att vara ut i ett uppdrag, vara en missionär, ett sändebud med ett budskap om befrielse, kan vi säga. Så evangelisation ingår i vårt missionsarbete. Det stora uppdraget är ju att proklamera evangelium. Vi är kristna ambassadörer och hans sändebud, hans missionärer. Och för att kunna fullborda det så evangeliserar vi, och då därmed så vill vi sprida evangelium och förkunna Kristus. Och det är klart, vad vi har gjort här hemma, vi har spaltat upp, tycker jag, evangelisation och mission för mycket. Vi ser evangelisation någonting som sker på hemmaplan och mission någonting som sker på bortaplan, vi kallar det så, eller utanför vårt lands gränser. Utan låt oss istället se att det här är någonting som går tillsammans. Vi missionerar därför vi är Guds sändebud, hans ambassadörer, var vi än går ut. Och det kan vi kalla för att evangelisera. Det är den personliga kontakten när vi för evangelium vidare från människa till människa. Och då är vi hans missionärer, här eller där.
Jag skulle vilja för min del komplettera det Hans har sagt här och säga att jag ser mission som ett vidare begrepp än evangelisation. Evangelisation, det är vår förkunnelse av försoningen i Jesus Kristus, vår kallelse till människor att ta emot honom i tro. Det är en del av mission, men bara en del av. Mission är allt det som vi är kallade till i denna värld. Mission är ju samma ord som sändning, rent språkligt sett. Och därför så kan vi till exempel utgå från en vers i Johannes evangeliet där Jesus säger: så som Fadern har sänt mig, så sänder jag er. Jesus talar där om sin mission, sin sändning, som en helhet. Och vi vet att i den ingick både ord och handling, så att säga. Inte bara att med ord överföra evangeliets budskap, utan också att i handling gestalta det. Att vittna om det i handling och liv. Och den sidan hör också till mission i vidgad mening då. Alltså att inte bara förkunna. Det är så att säga evangelisationen, förkunna evangeliet till frälsning. Till det kommer tjänandet, allt det vi gör som Kristi sändebud i världen. Ungefär det som är konsekvensen av den vers George läste här i 1 Johannes 3:17. Alltså det vi som har Guds kärlek boende i våra hjärtan gör när vi ser människors nöd. Så mission är för mig ett vidare begrepp. Evangelisation ingår i det.
Ja, då tycker jag någon mer kan bli lite aktiv här. Ska vi vänta en stund till då? Det är någon, ja. Ja, jag vet inte vad alla hörde, men alltså frågan är kort att är evangelisation att proklamera Kristus enbart som frälsaren och att han kan ge oss frälsning från synd, eller är det också att proklamera att han befriar oss på många andra områden i livet? Är det rätt uppfattat? Du menar alltså att i vår organisation så ska vi också gå ut och ta ställning i konkreta sociala frågor också? Ja. Ja. Okej, vi kan väl be George svara på det här.
This, of course, is the heart of the subject this afternoon, at least as I have understood it.
Det här är själva hjärtat i ämnet den här eftermiddagen, som jag har förstått det i alla fall.
And what I have tried to say is that both aspects are there in the New Testament.
Och vad jag har försökt säga är att båda aspekterna finns med i Nya Testamentet.
But that the priority is the proclamation of Jesus Christ. I think it must be emphasized here, not just as Savior, but as Lord.
Men att prioriteten är att proklamera Jesus Kristus, inte bara som frälsare, utan också som Herre.
And that is going to radically affect the life and the lifestyle of the person.
Och det kommer att radikalt påverka personens liv och livsstil.
That in turn must affect the church.
Och det i sin tur måste påverka församlingen.
And I feel the church must affect the community.
Och jag tror att församlingen måste påverka samhället.
And that would include speaking out on certain social issues and taking a stand.
Och det måste också inbegripa att man tar upp olika sociala frågor och tar ställning.
Though I think it also includes having a lot of love and patience with someone else down the road, maybe even in a church who is taking a different stand on a particular issue.
Men jag tror också att det innebär att vi måste ha väldigt mycket kärlek emot en annan person som bor längre ner för gatan, eller som kanske till och med i församlingen,
for example,
som har en annan synpunkt.
In Bromley, Kent, England, many of us have united together in a special campaign throughout the town against pornography. All the Christians are at least united that pornography, you know, so overtly displayed in front of all the children is wrong, and they are fighting this, and it has had an influence.
I Bromley i England till exempel så har alla de kristna i stan gått tillsammans i en kampanj mot pornografi. Alla är överens om att det är någonting som är fel, och det har haft en viss inverkan.
And I heard I've of course know of many examples where Christians have had a strong influence in regard to legislation and social problems. And Wesley, of course, and many others are an example that many in the church have always had this view. It's not just some late thing that the liberal theologians think they discovered.
Oh, that was too much.
Too much at one time. In other words, I should learn Swedish. I think Wesley is a good example of this.
Wesley är ett bra exempel på det här.
And how the gospel will affect the community, and how Christians can even affect legislation, the making of laws.
Ja, på hur kristendomen påverkar samhället och hur de påverkar lagstiftningen också.
I think the greater problem comes if we think that this is what our missionaries should do as they go out into foreign lands.
Jag tror det blir ett större problem om vi tror att det är det här våra missionärer ska hålla på med när de ger sig ut till andra länder.
I think the missionary is limited by the fact that he is a foreigner.
Jag tror att missionären är begränsad av det faktum att han är en utlänning.
And I think even more, his priority should be the proclamation of the message, and then as local people are delivered by the power of Christ, they have to be the ones to more greatly affect the community and the nation in which they live.
Jag tror att han måste ha ännu mer som prioritet att proklamera Guds evangelium. Och när sen människor blir frigjorda som bor i landet, så kan de ta itu med såna här olika frågor.
But I don't believe that they should ever go to the place, my own personal conviction, of taking up arms in the name of Christ to overthrow their government.
Men min egen personliga övertygelse är att de aldrig får gå så långt att de tar till vapen för att omstörta regeringen i landet.
And the fact that some church groups are financing guerrilla forces in Africa who are engaged in open murder and terror, to me this is contrary totally to the message of Jesus Christ in the New Testament.
Och att en del kyrkor understödjer gerillarörelser som öppet håller på med mord och så vidare i en del länder i Afrika, det förefaller mig rakt motsatt emot evangeliet.
Ja, nu börjar det bli intressant här, tycker jag. Ska då mission vara politisk neutral, och hur ska vi förhålla oss till multinationella företag och sånt? Det talar så mycket om då, allt det våld som företagen bedriver i u-länder. Och jag tror kanske Göran Kulberg har det att säga.
Ja, först skulle jag vilja säga att den erfarenhet jag har av undervisning i våra församlingar, jag tror att ni, i alla fall väldigt många av er, håller med mig, att den är väldigt individualistisk. På något sätt så stannade vid den här undervisningen om att komma till Kristus. Och de sociala konsekvenser som Nya Testamentet talar om har vi inte fått så mycket undervisning om. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi samtalar om det här och att vi får undervisning i de här frågorna. Därför att det finns mycket som vi agerar mot och som vi tycker är snett i vårt samhälle. Och det tror jag också gäller tredje världen. Och exempel på det är just vad Roger säger här. De företag som verkligen exploaterar tredje världen och dess människor. Vi har exempel som Göran Jansson nämnt om här, där svenska företag då exporterar öl till Nigeria och använder reklam som är helt lagvidrig i Sverige. Du har reklam och försäljning av bröstmjölksersättning. Du har frågorna om blöjor och allt sånt där, där man ekonomiskt utnyttjar u-länderna på ett orättfärdigt sätt. Och jag tror att vi måste reagera i sådana frågor, och missionärer som jobbar och kommer i kontakt med de här frågorna gör det också.
Jag ska försöka hålla sig några olika saker. Jag skulle vilja börja med en liten kommentar till frågeställaren tidigare här från publiken. Och säga så här, att om evangelisation är vad jag tidigare sa, nämligen den direkta förkunnelsen av evangeliet till omvändelse och tro, så ligger det där i en sorts prioritering av, eller i själva budskapet, i själva förkunnelsen, som gör att det i evangeliserande förkunnelse, i evangelistens förkunnelse, inte finns anledning att ta in hela det här fältet av frågor som den kristna kyrkan utmanas att på något sätt ta ställning i. Men samtidigt vill jag säga att evangeliserande förkunnelse måste ju också bli så pass konkret att man tydligt av att det av förkunnelsen tydligt framgår att omvändelse från synd inte bara är en inre fråga mellan människans själ och Gud, utan omvändelsen som har med Guds relationen att göra, den måste ta sig uttryck konkret. Därför att synden är konkret, då måste också omvändelsen bli konkret. Och då menar jag att evangelisten kan ha som uppgift att exemplifiera det här. Alltså att ta fram vissa konkreta, kanske aktuella exempel även i sin förkunnelse. Men evangelistens ansvar är inte att så att säga täcka in den kristna kyrkans ansvar att ta ställning i sociala frågor. Det är inte evangelistens uppgift. Men om man sen ser på den kristna församlingens och missionens uppgift i stort, så är den alltså vidare än evangelisation i den här mer begränsade meningen. Och då kom jag till den här frågan som Roger slängde in här, om mission kan vara politiskt neutral. Allt beror givetvis på vad man menar då med de här orden. Men jag skulle ändå vilja svara nej på frågan. Mission kan inte vara politiskt neutral. Jag menar, precis som George framställde det nyss här, att det är inte missionärens uppgift som utlänning att i första hand agera aktivt i frågor som har en politisk dimension. Men jag menar det är viktigt att även missionären bidrar till att förkunnelsen och undervisningen blir fullödig, alltså täcker in hela det bibliska innehållet, inklusive den sociala dimensionen som har med personlig livsstil att göra, som har med församlingens vittnesbörd om Guds rike som kollektiv, som grupp, och som har med församlingens profetiska uppgift i samhället att göra. Det är alltså viktigt att även missionärerna bidrar till att förkunnelsen och undervisningen blir heltäckande, och att därför den lokala församlingen, precis som George sa här, får en chans att själva sen forma vilka konsekvenserna rent praktiskt blir i deras samhälle. Därför menar jag att mission kan inte vara politiskt neutral på det sättet att mission får aldrig undanhålla evangeliets sociala dimensioner. Man måste kunna läsa Amos bok från talarstolen även om det uppfattas som en politisk handling i landet i fråga. Men därmed så säger jag alltså inte att missionären som utlänning själv ska nödvändigtvis handla aktivt. Och jag menar givetvis inte heller att missionären eller den kristna kyrkan ska använda våld.
Ja, ska vi våga ställa den? Ja.
Ja, jag menar att det är en svaghet i den kristna församlingen hittills att man i allt för stor utsträckning har sett synd som något individuellt, i den meningen att man alltså har undvikit att fråga sig vad enskilda orättfärdigheter beror på. Man har alltså undvikit att gå in på det området därför att det är mera brännande, så att säga. Man skulle kunna säga så här, att den kristna kyrkans sociala ansvar har vi hittills tagit nästan enbart genom att ta oss an offren som individer, offren för ondska. Men vi har alltså allt för lite talat ut om vad som har orsakat den här situationen för offren som individer. Vi borde, som jag ser det, våga tala ut även när det gäller ondska i system och strukturer. Det jag då vill framhålla för min del är att den kristna kyrkans huvuduppgift är på den här punkten opinionsbildande, så att säga. Det vill säga att tala om vad vi står för och vad vi inte står för. Frågan om praktiska handlandet mot denna ondska, det är en fråga som man sen får ta upp från fall till fall, från situation till situation, från land till land, beroende på alla möjliga omständigheter. Men det måste vara klart vad evangeliets kritik egentligen drabbar, även om det alltså blir så pass känsliga saker som att säga någonting om strukturer och system.
Ja, i det här sammanhanget skulle jag vilja fråga George och Hans, när det gäller OM:s hållning i sån här frågor, som jag uppfattade så det många tycker säger om OM att ni är politiskt neutrala. Är ni det?
Jag tror att som organisation så kanske vi kan säga att OM mycket är politiskt neutral, men inte som människor är vi inte det. Individuellt kan vi aldrig bli det, och det är jag inte heller personligen. Men jag går inte ut och predikar politik i OMs namn eller på något sätt, utan där håller jag mig till evangelium. Och eftersom vi är ett sånt internationellt arbete och har beröring med så många olika aspekter av både arbete och människor, och så är det väldigt svårt att lägga något vikt vid detta och veta vad man ska ta för ställning i alla dessa olika länder som utlänningar. Det går inte. Så även här hemma så gör jag det inte, men i min personliga uppfattning så kan jag givetvis föra det vidare vad jag anser politiskt.
I have many problems.
Jag har många problem.
Because I so easily can get excited about so many different things.
Därför att jag kan bli engagerad för så många olika saker.
And start campaigning for all kinds of righteous causes.
Och sätta igång och kämpa för olika rättfärdiga saker.
And I think my struggle has been what is priority.
Och jag tror att min kamp har gällt vad är det som är den verkliga prioriteten?
There are some political causes I would like to throw myself into.
Det finns en del politiska saker som jag verkligen skulle vilja satsa mig själv för.
I would love to go back to America, which is one gigantic mess, and throw myself into revolution.
Jag skulle vilja gå tillbaka till USA som är en enda stor politisk röra och satsa på en revolution.
But as I have my New Testament.
Men när jag har mitt nya testamente.
I am no longer able to do what I want to do.
Då kan jag inte längre göra vad jag vill göra.
This is what has made the difference in my life.
Det är det som har gjort den stora skillnaden för min del.
And I believe we cannot do anything greater than to see individuals totally turned upside down for Jesus Christ, and they in turn will affect their society.
Jag tror inte vi kan göra något viktigare än att få se individer vändas fullständigt upp och ner för Jesus Kristus. Och då kommer de i sin tur att påverka samhället.
One of the men touched through our ministry.
En av de män som har blivit berörda genom vår tjänst
is now a top government leader in a particular country.
Är nu en av de högsta regeringsledarna i ett land.
He is not politically neutral.
Naturligtvis är han inte politiskt neutral.
His whole life is politics.
Hela hans liv är politik.
And into every law he looks for God's viewpoint, what would be more righteous, and he battles with everything he has for that.
Och vad det än gäller för lagförslag så ser han efter vad är det Gud vill i det här, och han kämpar för det och kämpar för att få reda på vad som är Guds vilja.
We feel that our ministry,
vi upplever att vår uppgift
is to see people saved.
Är att se människor komma till tro, bli frälsta.
And grow strong in Christ. That's just as important.
Och att växa sig starka i Kristus, det är lika viktigt.
And then those people is leading you into as an individual.
Och jag frågar om att veta vad Gud leder dig med.
And not to condemn people who are led in other directions.
Och att inte fördöma människor som blir ledda i andra riktningar.
In fact, though I personally do not believe in taking arms in terrorist action.
Och fast jag personligen inte tror på att ta till vapen i terroristhandlingar.
In history I would never judge men like Dietrich Bonhoeffer who was involved in the planned assassination of Adolf Hitler, and I just wonder what I would have done in his shoes.
Så skulle jag ändå aldrig vilja döma ut en sån man som Dietrich Bonhoeffer som var med och planerade ett avrättningsförsök av Hitler. Och jag vet inte vad jag skulle ha gjort om jag hade varit i hans skor.
And I feel that some of these problems you can only know what to do at that time when you're in that situation. You won't know what to do sitting here behind a panel discussion throwing out tidbits of truth.
Och i många såna
här, non-truth.
Och i många såna här situationer så vet man inte hur man skulle handla förrän man själv är i dem. Det går inte att bedöma dem när man sitter så här i en paneldiskussion och kastar ut små bitar av sanning och osanning lite hur som helst.
Jag tycker att en väsentlig sak i det här sammanhanget
Det är just den här frågan som George berörde här, nämligen hur vi upplever vår kallelse i det stora sammanhanget. Jag ser det som väsentligt att, precis som jag sa tidigare, att inte så att säga förvänta mig av evangelisten att han ska gå in på alla möjliga områden. George är säkert en av dem som har evangelistens gåva, och jag är tacksam så länge han i sin inre kamp så här fasthåller den här prioriteringen av evangelisation som han gör. Samtidigt så menar jag att i den kristna församlingens uppgift i stort, även om evangelisation i strikt mening bör prioriteras, som här har sagt, så ingår det olika delar. Vi läser i Nya testamentet inte bara om evangelistens gåva. Vi läser också om gåvan att utöva barmhärtighet. Och då menar jag att de människor som av Herren får dessa gåvor, de har ett ansvar att så att säga praktisera församlingens uppgift på det området. Det talas om människor som har gåvan att vara styresmän. Det här med administration och ledarskap, det är ju också någonting som är nödvändigt i alla möjliga sammanhang. Och då är det givetvis viktigt att de människor som har såna gåvor, att de människorna satsar sig huvudsakligen där och så vidare. Det viktiga är då att vi inte ser det så att vi alla i den kristna församlingen, alla ska göra samma sak. Och att vi inte ser det så att alla ska göra det just jag har en kallelse eller en gåva för. Utan att vi accepterar att vi kompletterar varandra så att den kristna församlingen kan utföra sin totala uppgift. Och det kan den kristna församlingen göra om vi alla är trogna vår egen kallelse och samtidigt bejakar att alla andra också har personliga gåvor och kallelser som kanske inte är på det område där just jag är engagerad.
Ja, är det någon med här nu som vill kommentera något här eller fråga något, så ja, tala högt.
Alltså det har väl redan kommit fram, du vet, i och med att vi är så väldigt internationellt engagerade, som också George sa, så kan vi med, om vi säger vi är neutrala, därmed menar vi att vi inte tar intresse, inte undervisa och informera om situationen i världen och orättvisorna. Men när vi sen, om vi nu skulle ha team nere i Sydafrika, vi inte där leder med att engagera sig i något politiskt engagemang. Det är det som jag menar med neutraliteten där, att vi praktiskt kanske i de olika länderna inte gå in i något politiskt program, utan i att proklamera evangelium och på den vägen befria människorna. Och det är klart att när någon frågar mig vad jag har för uppfattning om Sydafrika eller Kambodja och allt det här, då har jag ett ställningstagande och en uppfattning och en politisk syn, om vi ska kalla det så. Men jag tror inte att Gud har just lett den här rörelsen. Det kan vara andra som kan gå in och göra andra insatser på det området, men att ta ställning för sådana saker direkt, ge ett uttalande eller praktiskt engagera sig. Och då vad vi vill med vår, om jag ska säga neutralitet där, det är att vi vill undervisa om situationen i världen och verkligen få Guds folk att uppmärksamma detta och börja bedja för det, och sen göra en insats genom att sända dit i detta hjälparbete, vad det nu kan vara, och förkunna evangelium och på det sättet praktiskt engagera sig på de områdena. Polisens omedveten blir man ju inte, det går inte att vara. Men det är det ju, men du vet, det är sant, Kristus han levde ju i ett land som var förtryckt utav romarna egentligen. Men han gjorde ingenting egentligen åt, han startade ingen rörelse, organisation. Nu ska vi förkasta romarna här, och till och med de kommer vill göra honom själv till kung, jordisk kung, så drog han sig undan. Så de människorna där missförstod ju egentligen vad han hade kommit för. Han kunde ju engagera sig mycket i detta Kristus, men han gjorde inte det. Utan vad han gjorde, han gick omkring och han förkunnade evangelien som var den rätta befrielsen. Och med jo då, han ja, just det att och det är klart, det här gjorde han ju uttalande mot, men inte bara om man säger uttalande mot politiska ledare i landet, också de religiösa ledarna, och det var ju de som dödade honom. Så det här är kanske mer en andlig fråga än en politisk fråga många gånger. Jag vet inte.
Yes, I think you have a very, very good point.
Jag tror att du tar upp en väldigt viktig fråga.
And again, it goes back to the question of priorities.
Och återigen så kommer vi tillbaka till det här med prioriteter.
I have been in South Africa 2-3 times.
Jag har varit i Sydafrika 2-3 gånger.
I have gone through slum districts that you would never believe existed.
Jag har gått igenom slumområden som man aldrig skulle tro att de existerar.
I love South Africa as a country.
Jag älskar Sydafrika som ett land.
I've always had a great love for black people, and some of my closest friends in this world have been black people.
Jag har alltid tyckt om svarta människor, och några av mina bästa vänner i den här världen har varit svarta.
We have to face facts that these situations are incredibly complex.
Men vi måste vara medvetna om att en del av de här situationerna är otroligt komplicerade.
And that some people, after studying these things, actually go into total despair because it is so complex. There are so many different sides to the problem.
Och en del människor som verkligen har studerat de här frågorna har blivit fullständigt förtvivlade, därför att det finns så många olika sidor som man kan se det ifrån.
The Rhodesian question.
Frågan om Rhodesia.
Just as complex.
Precis lika komplicerad.
And what are we going to say of the Middle East and the great treaty that has now been signed?
Och vad ska vi säga om Mellersta Östern och det här stora fredsavtalet som just har undertecknats?
I could give my whole life to any one of those issues very easily and accomplish nothing.
Jag skulle väldigt lätt kunna satsa hela mitt liv på en enda av de här frågorna. And och inte uträtta ett dugg.
We must acknowledge that as Christians there is an extent that we are totally separate from the world. We are pilgrims passing through. But on the other side we are involved. We must do what we can.
Och vi måste vara medvetna att som kristna så är vi i viss mån pilgrimer och vi är skilda från den här världen. Men å andra sidan så lever vi här också och måste vara engagerade.
And in a sense OM of course is not non-political.
Och på ett sätt så är OM naturligtvis inte opolitisk.
But we are, because we are even as leaders of different convictions.
Men därför att också vi som ledare har olika övertygelser.
We do not get involved generally in political campaigns.
Så blandar vi oss för det mesta inte i politiska kampanjer.
We have Americans, very right-wing Americans, working on the same team with Cambridge presidents of the Socialist Club.
Och vi har amerikaner som är mycket högerinriktade som arbetar i samma team som folk från Cambridge som har varit ledare för socialistiska föreningar.
On the other hand, we don't have one single communist in the whole movement. So obviously we have a position somewhere politically.
Å andra sidan så har vi inte en enda kommunist i hela rörelsen, så någon politisk uppfattning har vi.
In fact, OM has been called a strongly anti-communist movement, though outwardly we do not campaign against communism.
Faktum är att OM har betecknats som starkt antikommunistiskt, även om vi inte utåt säger någonting om kommunismen.
The fact that communism is declaredly also atheism brings it head-on collision with Operation Mobilization.
Men det faktum att kommunismen är uttalat ateistisk, det gör att det blir en frontalkrock med en sån rörelse som OM.
And we have a dear friend who is a brother who carried the cross all over Europe.
Vi har en vän, den här brodern som släpper om kring ett kors över hela Europa.
Didn't he come to Arthur Blessed? He ran for president of the United States in the last election.
Han ställde upp i förra presidentvalet.
I say praise the Lord.
Och jag säger pris för Gud.
If that's the way God has led him.
Om det är det sätt som Gud har lett honom.
He's a great dedicated Christian.
Han är en verkligt hängiven kristen.
But I'm neither going to carry crosses around Europe or am I going to run for president of the United States.
Jag tänker varken gå och släpa omkring ett kors över hela Europa eller ställa upp i USA:s presidentval.
I hope you find out what you're supposed to do.
Jag hoppas ni får klart för vad ni ska göra.